Hej och välkomna till avsnitt 923 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 56 i min serie om USA-valet 2020. Den 12 september så höll demokraterna sin tredje primärvalsdebatt där en topptrio tydligt utkristalliserade sig: Joe Biden, Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Här skildrar jag hur rivaliteten mellan de tre utfallit sedan debatten och beskriver de mer distanserande rivalernas fortsättning framåt. Varmt välkomna! Ja, idag så är det den 18 september 2019 och det har alltså gått 6 dagar sedan demokraternas tredje primärvalsdebatt den 12 september. Och jag tänkte i det här avsnittet göra en efteranalys om utfallet efter den här debatten då, som hölls då för nästan en vecka sedan nu. Och som jag sa i del 55, som alltså gjordes den 12 september direkt efter debatten, så ansåg jag att det var 3 personer som utgick som tydliga vinnare, och det var frontrunnern Joe Biden som höll ställningarna och gjorde det som jag anser var hans bästa debatt den här valcykeln. Han var inte trött och han var inte förvirrad och han var inte senil, utan han framträdde väldigt proffsigt. Han var lika duktig som han var 2008, så att Joe Biden gjorde en väldigt bra debatt och höll verkligen ställningarna som frontrunnern i den här debatten. Bernie Sanders, hans röst höll nästan på att bryta samman. Jag funderade lite på mina högtalare som ett rasiga, så insåg att de andra kandidaterna låter jättebra, det är bara Bernie Sanders. Så att hans röst var lite så här krasslig, minst sagt, men han gjorde en bra debatt och jag tycker att han var mer energisk han brukar vara. Och jag ansåg att han nästan var vinnaren av debatten. Sen gjorde också Elizabeth Warren väldigt bra ifrån sig. Jag tyckte hon hade vissa svaga punkter, men hon gjorde bra ifrån sig. Det vart aldrig den här en mot en fighten mellan henne och Joe Biden, vilket många bedömare, inklusive jag, hade trott på förhand. Men hon var fortfarande väldigt presidentiell, och det hon har visat att hon kan bete sig på en scen. För det visste man inte riktigt innan de här debatterna börjat. Men det har hon visat med råge, och hon har momentum sen innan. Hon är den som har mest uppsving i opinionen, och det behöll hon den här debatten. Så att de här tre var vinnarna i debatten: Joe Biden, Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Det var topptrion. Men det har också gjort att utfallet efter debatten under den här veckan som har gått nu nästan har varit att de här tre har hamnat i fokus och nästan alla andra har hamnat i skuggan. Så jag tänkte faktiskt börja den här analysen med att fokusera lite grann på de andra 17 kandidaterna, inte alla men några av dem. För det var så att det var 10 på scenen den 12 september, men sen var det också 10 till som inte kvalade in på grund av att de hade för låga opinionsmätningar och för dåliga fundraisers eller unika insamlingar och sådär. Så att 17 kandidater som inte tillhör topptrion. Så låt mig börja lite grann, lite kort, med att nämna några av de kandidaterna. Och jag tänkte börja med att nämna Cory Booker, politiker från New Jersey, som generellt har gjort väldigt bra ifrån sig i de här debatterna. Han har alltid gjort bra debattframföranden. Om både Bernie Sanders och Joe Biden har gått lite upp och ner, så har Cory Booker alltid varit bra i debatterna, tycker jag. Och han har alltid fått goda debattrecensioner, men trots det så har han inte lyckats lyfta. Och i söndags, den 15 september, så intervjuades Cory Booker då om den här saken på NBC's Meet the Press, deras söndagsshow då. Och han fick då frågan att, ja, men du gjorde en bra debattinsats och du brukar vara bra i debatterna och ja, du får väldigt bra debattrecensioner alltid, Cory Booker, så varför lyfter du inte? Och på den frågan så svarade Cory Booker att i det här skedet av presidentkampanjerna, alltså nästan ett år innan det riktiga presidentvalet, och i det här skedet helt enkelt, så har inga av vinnarkandidaterna lyft. Och han hänvisade till Jimmy Carter, Bill Clinton och Barack Obama. I det här skedet av deras val så lyfte inte de heller i opinionen, utan lyftet kom först lite senare. Så att med det vill han ha sagt att nej, okej, det kanske inte går så bra i opinionen än, men vänta bara så kommer lyftet till slut. Och har Cory Booker rätt i den, i den analysen? Det vet jag inte, vi får se, men det finns en del saker som talar för faktiskt att han kan ha rätt. Och det är så här att Cory Booker har fler lokala endorsements, alltså från delstatslagstiftare. Alltså inte de som sitter i Washington DC, utan de som sitter i kongresserna i de olika delstatshuvudstäderna. Och där har Cory Booker fler endorsements från sådana delstatliga lagstiftare, alltså i viktiga delstater som Iowa, än någon annan kandidat. Så att det visar ändå att Cory Booker är inte en fluga, utan han är duktig i debatter och han har stöd underifrån. men det har inte riktigt gett genklangen i det stora hela. Kommer att göra det på samma sätt som det till slut gjorde med Carter, Clinton och Obama? Vi får se, men det är inte helt, det behöver inte vara helt ogrundat, den här hypotesen som Cory Booker framför om sig själv. Men vi får se helt enkelt. En annan person som inte har lyft riktigt, men som det har gått uppåt för honom, men han har inte fått det här stora genombrottet i förhållande till topptrion. Det är Pete Buttigieg, the mayor of South Bend i delstaten Indiana, som är väldigt vältalig och som var helt okänd innan den här presidentkampanjen, åtminstone internationellt. Men som på grund av att han är väldigt vältalig och att han på ett genuint sätt i princip låter som John F. Kennedy när han pratar och när han talar om politik. Han har på grund av sin talang, anser jag, kommit väldigt långt och han fick ut ett enormt uppsving i strax innan sommaren. Men det uppsvinget har mattats av lite grann och han har inte lyft ända upp till toppen. Det har han inte gjort. Och han är också väldigt bra i debatterna och jag tycker att han är ju min favorit, Pete Buttigieg, tillsammans med Elizabeth Warren. Och han är utan tvekan en av de mest talangfulla politikerna USA har just nu, skulle jag vilja säga. Så att oavsett hur det går nu så har Pete Buttigieg en strålande politisk framtid, vågar jag nästan säga. Men han har, ja, trots hans talang så har han inte lyft. Och han intervjuades också på en av söndagsshowerna på ABC This Week. Han fick ingen specifik fråga om det, men han har inte lyft. Orsaken till att han inte har gjort det, vad ska man säga? En orsak är att han har svårt att nå svarta i södern. Det är att han har stora problem. Han har också haft en del problem med svarta väljare hemma i sin hemstad. Och det är en aspekt av det hela. En annan aspekt är att han kanske uppfattas som lite för oerfaren. Han betonar oftast att han är ung och att han vill se ett generationsskifte och att han vill vara med om 50 år till för att se om den politik han brinner för kan implementeras och sådär. Jag menar, det kommer inte Joe Biden och Bernie Sanders att vara, och knappast Elizabeth Warren heller. Men Pete Buttigieg hoppas kunna vara det och så att han betonar väldigt mycket sin ungdom. Men det kan hända att det också gör att man tänker att han kanske är lite för oerfaren och att det är mer, han är väldigt teoretisk, Pete Buttigieg. Han har gått på Harvard och liknande, och det kanske kan kännas som att det här är en kille som har väldigt många teoretiska abstraktioner, men han kanske inte har en livserfarenhet som behövs för att vara president. Jag vet inte. Men det har inte lyft riktigt heller för honom än i alla fall. Och sådär. Sen fick han också när han då var med på ABC This Week då i söndag, så fick han också en fråga om en sak som han sa i debatten. Och det var att han kritiserade kriget i Afghanistan. Han är ju själv en veteran, en krigsveteran från Afghanistan. Och han sa då att man måste gå i krig av rätt anledningar, och det uppfattades lite grann som att USA hade gått i krig i Afghanistan av fel anledningar. Alltså att Pete Buttigieg kanske trodde på någon sån här konspiration om att USA gick i krig för olja eller gas, eller ja, vänsterns teorier som finns på Rand Paul-kanten, men även på de här liksom riktigt hardcore vänstersidorna, socialistsidorna kanske, där ute i Bernie Sanders yttre träskmarker lite grann. Så att vad menar han med det, fick han en fråga på ABC, och då sa han att han menade inte exakt så, utan var menade snarare det att det är svårt att avsluta krig, och det har man sett inte minst i Afghanistan, så att han förtydligade det i alla fall. En annan person som inte heller har lyft så mycket, men som många hoppades på för ett halvår sedan, det är ju Amy Klobuchar från Minnesota. Och hon gjorde också en bra debatt, och hon är, jag sa det här också i min förra podd om debatten specifikt, att Amy Klobuchar är underskattad. Hon säger oftast bra saker, men hon är ganska tråkig och har ingen karisma, och det innebär att man lyssnar inte på henne, utan man tittar på de här kanske lite mer karismatiska kandidaterna som Beto O'Rourke och såklart och Bernie Sanders och så. Men hon är duktig i alla fall, Amy Klobuchar, och verkar väldigt professionell. Och hon har ändå inte lyft, och det beror kanske delvis på hennes karisma, men det beror också på att det inte finns så mycket utrymme för henne, därför att hon är en moderat kandidat. Och en fråga till exempel då har det här med vapen att göra. Hon vill till exempel, som de flesta, jag tror alla till och med kandidater, demokratiska kandidater nu vill, det är att man vill återinföra förbudet mot semiautomatvapen. Hon vill också begränsa olika former av magasin till de här vapnen då. Och det är ju åt det hållet som vindarna blåser i det demokratiska partiet. Men hon vill inte ha ett tvingande återinköp av de vapen som amerikaner äger. Utan hon vill ha det lite grann som i Sverige. Du kan lämna in vapnen om du vill och få pengar tillbaka ungefär, men inte tvång att amerikaner skulle lämna tillbaka sina vapen. Och det visar lite grann att de går en mittenlinje, och just nu så är det här en fråga som diskuteras, men Amy Klobuchar är en mittenpolitiker även i alla avseenden egentligen, och det gör att det finns inte så mycket utrymme för henne, därför att mittenpolitiken, den stora mittenpolitiken i det här primärvalet är Joe Biden. Så att om hon försöker köra Bidens race utan att ha karisma och ja, utan att ha lika mycket goodwill på förhand och vara lika känd som Biden, då blir det svårt. Och det är exakt det är för Amy Klobuchar, det är väldigt svårt för henne. Och ja, hon ska nu försöka i alla fall komma vidare och göra en Blue Wall Tour i de norra industristaterna. Och hon betonar alltid att jag är Atlantis, jag kommer från mellanlandet, Middle America, och ja, där har jag lyckats ena både republikaner och demokrater, menar hon. Och nu ska hon resa runt i de här delstaterna för att verkligen väcka engagemang. Så att det är hennes strategi framåt nu, och kommer hon att kunna lyfta när hon har gjort det? Det återstår att se, kanske, men jag tror att det blir väldigt svårt att suga syret ur Joe Biden. Det tror jag blir svårt för henne. Men det är i alla fall en strategi att resa runt i de här delstaterna. En annan person på debatten som ingen tror kommer att vinna, han kommer inte bli president eller så, men som ändå har ett uppsving. Om Elizabeth Warren har det seriösa momentumet, för det har hon, så har Andrew Yang det oseriösa momentumet, för det har han också. Och med det så innebär, så menar jag att han har ett uppsving och kan bli populärare, och han kommer med all sannolikhet att få vara med på debatten i oktober också. Men han kommer från, han är ju enpartikandidaten som pratar om medborgarlöner. Alla amerikaner ska få $1,000 i månaden och då kommer allt att bli bra. Det är ungefär så man kan sammanfatta Andrew Yangs politiska budskap. Och den här debatten då, som hölls den 12 september, inledde ju han med att lova 10 familjer medborgarlön på $1,000 i månaden under ett års tid, bara för att bevisa att hans koncept om medborgarlöner fungerar. Och det här var ju någonting som man nästan skrattar åt, för det här har man aldrig hört förut, det här var unikt och det här var originellt, tror jag Pete Buttigieg sa. Men det här är i alla fall hans löfte, och efter den här debatten så fick han 450 000, alltså nästan 500 000 ansökningar på e-mail om att vi vill vara med, vi vill ha medborgarlön. Och det är ju en enorm framgång för en sån här otroligt liten kampanj. Och han sa att det är en enorm framgång, och han kallar det här programmet för Freedom Dividend Pilot Program. Och det här ska alltså vara ett testprogram för hans koncept och hans politiska program om medborgarlöner på $1,000 i månaden. Så att nu kommer han att utse 10 familjer som kommer att få, ja, vad blir det? Allt som allt så blir det ju $120,000 måste det bli, va? Och ja, som ska få det här i 12 månader helt enkelt, $1,000 i månaden. Och ja, det ska bli jätteintressant, och han har fått kritik, kan man göra så här, är det lagligt och så, och han kommer säkert få ta den debatten också, men det, oavsett det, så var det utan tvekan ett lyckat drag av honom att kasta fram det här, det första han gjorde i debatten, att 10 familjer ska få medborgarlön, och på så vis ska jag bevisa att jag har ett politiskt koncept som fungerar. Och medborgarlön i ett års tid, det innebär alltså att de har medborgarlön från Andrew Yangs kampanj tills presidentvalet är över ungefär, sen tar det slut. Men väldigt intressant och väldigt spännande, och alltså, alla som är intresserade av det här valet måste nu börja följa Andrew Yangs Freedom Dividend Pilot Program. Sen vet ju vi att det finns de som har testat medborgarlöner i Finland och liknande, och det fungerar inte så bra, men nu har vi ett amerikanskt val, och naturligtvis måste vi följa upp där och se hur det fungerar. Men det var i alla fall Andrew Yang. En annan person som det inte alls gick lika bra för, det var Julian Castro. Och han har ju försökt, han har inte lyft heller. Han tillhör en av alla de här kandidaterna som inte har lyckats lyfta. Han var ju bostadsminister under Barack Obama, och många förutspådde en ljus politisk framtid för honom. I presidentvalet 2016 då fanns han på Hillary Clintons YP-list, vicepresidentkandidatslista. Och ja, många trodde att du har en seriös chans att faktiskt bli Demokraternas kandidat 2020 då, men den chansen tycks inte, den blir mindre och mindre skulle jag nästan vilja säga. Dels har han hamnat i skuggan av Beto O'Rourke, som likt honom kommer från Texas, men han har också klantat till det ganska mycket, och i den senaste debatten så klantade han till det. Som jag sa så har Joe Biden gjort en del tabbar i de tidigare debatterna. Han har liksom sagt fel och han har framstått senil, och det är också narrativet som hans motståndare har försökt hamra in. Och i den här debatten så försökte Julian Castro hamra in det, och han påpekade hela tiden: minns du inte, Joe Biden, vad du sa för 2 minuter sedan? Och Joe Biden sa att jo, men jag sa så här. Och sen när man fact-checking efteråt, alltså kollade upp fakta vad som stämde, då visade det sig att Joe Biden hade haft rätt, och trots att Julian Castro höll på: men minns du inte vad du sa, minns du inte, bara för att liksom få Biden att framstå som senil, så visade det sig att Castro hade haft fel, och då framstår det ju egentligen bara som en väldigt elak attack. Och det är ungefär det som så kritikerna gått efteråt också, att det här var en elak attack mot en äldre kandidat, och det här var inte bra av dig, Julian Castro. Sen har Julian Castro efter han försöker försvara sig, han har sagt att det här handlade om ett politiskt disagreement, meningsskiljaktighet, det handlar inte om det var inte en personlig attack och så vidare och så vidare. Men de flesta anser ändå att det var en personlig attack, och att Julian Castro förlorade ganska många sympatipoäng där. Och det finns en demokratisk kongressman som har i Texas, Vicente Gonzalez, som har endorsat Julian Castro i mars, och som nu har tagit tillbaka sitt endorsement och istället endorsat Joe Biden. Så att det känns som att det finns många som kanske tycker att Julian Castro gick för långt, och han tillhör kandidaterna i skuggan av topptrion, och han kommer förmodligen att så förbli, för det här var inget lyckat drag, och vi får se om man kan lyfta sig själv, men ja, jag är inte säker på det. En annan person som det gick bättre för, ska jag säga, än det gick för Julian Castro, det var Beto O'Rourke, och han är också från Texas som jag sa, och hans stora grej i den här debatten, det var att han intog en riktigt hård linje mot vapen, och han sa då att när han fick frågan om han ville beslagta vapnen, då sa han: hell yes, we're going to take your R-15, your AK-47, we're not going to allow it to be used against our fellow Americans anymore, sa han, Beto O'Rourke. Och just det här att han vill beslagta R-15, alltså de här semiautomatvapnen, det är ju väldigt otroligt kontroversiellt, och han vill inte att det ska ske frivilligt som Amy Klobuchar vill, utan han vill att staten verkligen ska kunna ta amerikansk vapen, och det här är inte ett vinnande koncept. Han fick applåder här, och jag såg på SVT att Carina Bergfeldt, SVTs USA-korre, ansåg att han var en av vinnarna, och ja, var han det? Vi kan återkomma till den saken, men det han sa var inte ett vinnande koncept, och han har en historia, Beto O'Rourke, av att säga korkade saker som inte funkar i USA. Inför idag, förresten kan sägas, eller igår, så hade ju Israel val, parlamentsval, vi får se om Benjamin Netanyahu sitter kvar, men de hade ett liknande val i vintras för typ ett halvår sedan, och då sa Beto O'Rourke att Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, var en rasist, sa han, och nu säger den här om att vi ska ta era vapen. Och de här sakerna, man blir ingen vinnare, man vinner inga presidentval på att säga sådana saker. USA har inte gått så långt till vänster, och det här kommer inte att gynna Beto O'Rourke långsiktigt, utan det här är ju perfekt material för en attack ad, antingen från Donald Trump, om han mot förmodan skulle bli kandidat för Demokraterna, eller från hans rivaliserande mer moderata kandidater som Amy Klobuchar eller Joe Biden, om de nu skulle känna att de ens behöver attackera Beto O'Rourke direkt. Just nu så är han för svag för det, men ja, det var i alla fall det som han sa. Han gjorde ändå en bättre insats än Julian Castro, utan tvekan, men han var inte någon debattvinnare, det var han inte. Om vi går vidare till en person som var debattvinnare, och det är Joe Biden, och den här veckan så har han sysslat med massa olika saker, och jag tänkte bara göra några korta nedstamp i vad han har gjort. Dels så har det blivit ganska mycket diskussion om en historia som Joe Biden berättar och har berättat under flera år, lite till och från. Och det var om när han arbetade som livräddare, ungefär som i Baywatch antar jag, 1962. Kommer ihåg att Joe Biden är ganska gammal. Och då brukar han berätta om att han sprang in i en typ gangsterperson, en gängledare, som kallade sig själv för Cornpop. Och det här är en historia som man brukar berätta, att jag träffade Cornpop som var en gängledare när jag var en livvakt, eller en livräddare rättare sagt. Och han drar olika detaljer av den här historien, och jag kan faktiskt inte återberätta historien i detalj just nu för att jag har ingen total koll på den. Men ni kan gärna googla det själva eller kolla på YouTube, Cornpop plus Joe Biden. Men han har fått kritik för den historien, och många menar att det inte är sant, och du berättar en bizarr historia och det verkar inte vara sant. Men nu har det kommit fram fakta som visar att det fanns verkligen en gängperson som kallade sig själv för Cornpop, och andra vittnen som kände Biden och var med i de här miljöerna, de har bekräftat att det fanns den här historien kan vara sann helt enkelt. Man har inte koll på alla detaljer som Biden uppger, men utifrån omständigheterna som man minns dem där och då så kan det mycket väl stämma det Joe Biden berättar. Men återigen, alltså googla själva på Joe Biden och Corn Pop, då kommer ni säkert att få massa information om det här, och jag kan som sagt inte historien tillräckligt bra för att återge den i detalj just nu. Jag hann inte läsa på om det, men jag kan återkomma om det här i nästa avsnitt kanske. Men det är i alla fall en av sakerna som Biden har varit inne på. En annan sak som Biden har gjort, det var att han besökte en kyrka nyligen i Birmingham, Alabama, och det var en svart kyrka som hade blivit bombad av Ku Klux Klan under civil rights eran. Och 1963 så hade de då bombat den här kyrkan, och då hade 4 svarta unga flickor dött. De hade mördats av Ku Klux Klan. Och Joe Biden tog upp det här och han pratade om rasism, och han förklarade att idag finns institutionell rasism kvar i USA. Och de som är vita, de kan aldrig till fullo förstå det här, sa han, utan ja, man kan inte förstå det här om man är vit riktigt, hur liksom ingrodd rasismen verkligen är i USA. Och ja, jag vet inte om jag tycker att hans uttalande var så relevant. Det krävs en vit politiker för att säga något sånt och verkligen måste betona att jag är vit, jag förstår inte, jag liksom, ja, okej. Okay. Men ja, så sa han i alla fall, och utifrån hans perspektiv, när han vill verkligen stärka greppet om svarta, så kanske det är ett lyckat koncept, men jag vet inte, men det sa han i alla fall. En annan sak som Biden har gjort, eller hans team har gjort den här veckan, det är att attackera den person som de anser vara det största hotet nu, och det är Elizabeth Warren. Jag såg en intervju på Fox News med republikanernas minoritetsledare i representanthuset, Kevin McCarthy, och han sa där att han trodde att Elizabeth Warren skulle bli demokraternas frontrunner då, och att Joe Bidens tid var lite, den var förbi helt enkelt, och att det skulle i slutändan bli Warren versus Trump, och det skulle innebära socialism mot frihet ungefär, menade Kevin McCarthy då. Och mycket har indikerat att Biden kanske anar samma sak, i alla fall så inser han att det är främst Warren snarare än Sanders som är det stora hotet. Så att Bidens team har attackerat Sanders den här veckan, och de har försökt förklara att hon är svag och hon har inget stöd i Rossbältet, och ja, Rossbältet, alltså norra USAs industridelstater som Biden själv har en väldigt personlig koppling till, där är Elizabeth Warren svag, menar Bidens team. Och hon har varit svag där, hon är lite mer den akademiska typen, hon kommer från Oklahoma och liknande, så att hon har inte Bidens bakgrund, Elizabeth Warren. Men är hon svag i Rossbältet? Ja, många menar att, eller låt oss titta på fakta, hon är inte svag i Rossbältet längre, så att den bild som Biden försöker på något sätt kasta fram, det är en bild som är, den kanske var sann, men idag så är den inte sann, och den är inte sann här och nu, utan Elizabeth Warren har ett momentum där hon även får stöd från Rossbältet, och någonting som bevisar det är att det finns en organisation som heter The Working Families Party, och det är en grupp som stödde Bernie Sanders 2016 som består av arbetare, men nu 2020 så har man bytt lojalitet från Bernie Sanders till Elizabeth Warren, och man har endorsat henne som presidentkandidat, och man skrev så här, The Working Families Party, att Senator Warren strikes fear into the hearts of the robber barons who rigged the system and offers hope to millions of working people. Så att man anser då att Elizabeth Warren är in i hopp och att hon skrämmer de här rånarbaronerna som finns i det ekonomiska systemet. Så att man endorsar henne helt enkelt istället för Bernie Sanders. Och det här är ju en organisation som representerar just arbetarfamiljer. Och det är väldigt intressant därför att arbetarfamiljer är de som Joe Biden verkligen vill attrahera. Men nu tyder det ganska mycket på att de här väljarna går över från någon slags inlärd lojalitet till Joe Biden och går över till Elizabeth Warren istället. Och en annan artikel som jag läser om det, den säger att många av de här i Rossbältet, även om Biden har liksom gjort Pennsylvania till grunden för sin kampanj och sådana saker, så är det många där som är besvikna för honom. De menar att han visar sig i valen när det är valpolitik som gäller, men annars bryr han sig inte om dem. Och ja, det kanske ligger lite i det. Och Pennsylvania är en väldigt viktig delstat. Trump vann Pennsylvania med bara 1% över Hillary Clinton. Och ja, det återstår att se helt enkelt om demokraterna kan ta tillbaka Pennsylvania. Men Pennsylvania brukar vara en jätteviktig stat tillsammans med Ohio och Florida då, för att avgöra presidentval. Så att det är av högsta vikt att kunna vinna Pennsylvania. Men därför verkar förtroendet för Joe Biden sjunka medan förtroendet för Elizabeth Warren växer. Och det indikerar ju tydligt att Joe Biden är hotad, och då inte främst av Bernie Sanders utan av Elizabeth Warren, och han är hotad till och med på sin egen hemmaplan, industribältet i norr. Och det är utan tvekan farligt för Joe Biden. Så att jag är beredd att instämma med Kevin McCarthy att Elizabeth Warren är sannolikt den som kommer att bli demokraternas kandidat 2020. Sen kan också sägas att hon direkt efter sitt endorsement så höll hon ett stort rally i New York City i Washington Square Park, och det var hela 20 000 som kom och lyssnade på henne, och det är rekord för det här valet hittills. 20 000 människor som lyssnar på Elizabeth Warren, det är publikrekord. Och det här är ju, ni får komma ihåg nu att det är väldigt tidigt, nästa år så kommer det säkert vara ännu fler, va? Men 20 000 i det här skedet, det är väldigt många människor, och de kommer för att lyssna på Elizabeth Warren. Och i det här talet då, på den här, på Washington Square Park i New York City, så sa hon att jag vill hålla det här talet här, inte för presidentens namn eller någon sån här sak i Washington, utan jag vill hålla det här för att hylla alla arbetande kvinnor. Hon betonade feminism och kvinnor, och det var därför hon ville vara här då. Och hon har just, ja, hon förklarade hur viktigt det var att verkligen arbeta för kvinnor. Och det här var ett väldigt bra tal, och det drog som sagt publikrekord helt enkelt. Och ja, det var lite om Elizabeth Warren, hon är frontrunnern. Sen är det så här att det finns också fler kandidater, om vi går tillbaka på de här som har fallit undan och knappt syns längre. Och en av de som inte fick vara med på debatterna, det var ju Montanas guvernör Steve Bullock. Och jag läser en analys i Associated Press, och den är rätt intressant, för den förklarar att vi ser nu något nytt i amerikansk primärvalspolitik, och det är att de som är guvernörer, de har inte längre så hög status. För det var så här att under väldigt lång tid så hade man hög status när man kandiderade i ett presidentval om man var guvernör. Och det här leder man till personer som Jimmy Carter, Ronald Reagan, men även Bill Clinton och även George W. Bush. De var alla guvernörer innan de blev presidenter, och de var generellt ganska framgångsrika. Men i år så har de här tre demokratiska guvernörerna som fanns, de har i princip åkt ut. Och de tidigare som åkte ut, det var ju då John Hickenlooper från Colorado, och det var Jay Inslee från delstaten Washington. Och nu Steve Bullock från Montana, han fick inte ens vara med i den senaste debatten. Så att guvernörer, det går inte så bra för dem längre. Och en orsak till det kan vara att om man är guvernör, aktiv guvernör, då har man ju ett jobb på sidan om att kandidera för president. Man måste fortfarande överse delstatsarbetet hemma i sin delstat, och de här fördelarna som fanns för 40-30 år sedan med att jag är guvernör, titta vad jag har gjort, titta min track record, jag har erfarenhet, jag vet hur man styr, jag har bevisat det med en hemdelstat. Det är inte lika viktigt längre i det här snabb medieklimatet, utan nu är det mer att vara ute och träffa folk och visa sig på sociala medier, och ens faktiska track record är inte lika viktig längre. Och det ligger ju verkligen Steve Bullock till last, för att han är en bra politiker utifrån egentligen allt jag har läst. Men det hjälper inte, utan nu måste han vara lite mer flashy än man oftast kan vara som en tråkig guvernör. Och ja, den här guvernörsromantiken som alltid har funnits i amerikanska presidentval tidigare, den verkar nu ha fått sin knäck helt enkelt. Och vi får se om Steve Bullock kommer in i racet igen. Men hans två andra guvernörskollegor, de har hoppat av, så att vi får se om han lyckas. Men det är också en intressant aspekt av de här som har hamnat på sidan om. Jag nämnde nyss Elizabeth Warren, att det går väldigt bra för henne, och att hon hade 20 000 pers på sitt rally. En annan person som hade ett rally nyligen, det var Donald Trump, som talade i New Mexico och som då höll sitt kampanjrally. Han har ju dragit igång för fullt nu, och han pratade om att det är dags att lyfta Hispanics, Latinos och sådär. Och han vill verkligen, New Mexico, det är en delstat som har, jag tror halva befolkningen är latinos, och de är ju generellt demokrater, men Trump, och det gick inte så bra i den väljargruppen för Trump 2016, men han vill försöka göra lite inroads bland dem nu i det här valet då. Så att han kampanjade där och förklarade vikten av Hispanics och sådär, och gick verkligen emot de här stereotyperna om att du är rasist och allt det här som demokraterna försöker kasta fram hela tiden. Han köper inte det, och han går emot det narrativet. Så att Trump är nu i full full gång för att verkligen visa vad som gäller och visa, ja, att han inte kommer att låta sig definieras av demokraterna. Men det var i alla fall lite om Trump. Om vi börjar avrunda nu då. Jag ställde till frågan vem de vann debatten, och jag nämnde Joe Biden, Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Sen sa jag också att, ja, att det inte gick så bra för de andra, men lite bra ändå för Beto O'Rourke. Och jag nämnde också att Carina Bergfeldt hade sagt att Beto O'Rourke var en vinnare. Var han det? Mitt svar är nej, men faktum är att nu har det kommit en opinionsundersökning från Morning Consult, och den visar, precis som jag analyserade tidigare, att debatten har inte ändrats så mycket på det stora hela, utan topptrion kommer att fortsätta vara en topptrio och de andra kommer att fortsätta vara ungefär där de är. Men Elizabeth Warren har lyft efter debatten med 2%. Hon har ökat med 2% sedan innan debatten, och Beto O'Rourke har ökat med 1%, så att han har gått upp lite grann. Sen hjälper det inte det så mycket, för han ligger fortfarande väldigt långt ner, men han ökar ändå med 1%, kanske tack vare sitt uttalande av vapen, och Elizabeth Warren ökade med 2%. Så vart det i alla fall ett litet uppsving för honom, men han är fortfarande långt under Elizabeth Warren, och debattvinnaren var de här tre som jag nämnde tidigare. Men det var lite om det i alla fall. För att då avsluta så kan vi också säga att nästa debatt, den hålls på tisdag den 15 oktober, och den kommer att hållas på Otterbein University i Ohio, i Westerville, Ohio. Och det är CNN och New York Times som kommer att vara värd för den, och Anderson Cooper och Aaron Burnett kommer att vara debattmoderatorer. Och ja, det är alltså den 15 oktober. Så att är ni intresserade så hålls Demokraternas fjärde primärvalsdebatt då. Och den 1 oktober, det är sista dagen att kvalificera sig för den här debatten. Och efter det så kommer väl vi att få se vilka 10 kandidater som kvalar in, helt enkelt. Och då får vi se om Steve Bullock lyckas. Och ja, vad som händer med Andrew Yang. Med all sannolikhet så kommer han att vara kvar. Men vi får se. Men i alla fall då, den fjärde primärvalsdebatten är den 15 oktober. Och med det sagt så avrundar vi det här avsnittet. Det var avsnitt 923 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.